Känn er varmt välkomna till Kreativa Norrland med mig, Matilda Henningsson, och min goda vän Oskar Riby. Med Kreativa Norrland så vill vi rikta ljuset på kreatörer och tillverkare från norra Sverige. Vi vill lyfta era historier för att inspirera andra, sprida kunskap om branschen och inspirera fler att våga satsa på de kreativa och kulturella branscherna. Idag så bryter vi ytterligare ny mark i Kreativa Norrlands podcasthistoria. Vi spelar nämligen in live från butiken Create by Norrland som Rise byggt upp under Umeås designvecka för att lyfta och sprida kreatörer från de kreativa och kulturella branscherna. Här i butiken har besökare under veckan kunnat köpa produkter, få se hur det går till när kreatörerna utför sina hantverk, inspirerats av utställningar och tagit del av event. Däribland denna live-podd. Och i vanlig ordning så har vi också bjudit in en prominent gäst till podden. Vi sitter nämligen här med naturvetaren som trivs med att labba i källaren, är drivande i ett hantverkskollektiv och satt en by med 67 invånare på den svenska hållbarhetskartan. Varmt välkommen till Kreativa Norrland, Malin Lindmark.
Tack så mycket. Vad roligt att få vara här.
Härligt. Malin i Ratan är ju du kanske mer känd för. Nu har vi ju kallat dig för Malin i podden. Hur känns det här?
Det var något nytt, men det blir bra.
Härligt.
Fast inte helt nytt. Jag har poddat en gång förut faktiskt.
I vilket sammanhang då?
Det var den här podden som heter Hållbara företag. En resa mot att ta ett steg mot hållbarhet inom företagande som Companion har.
Ja, vad kul.
Ja, då ska vi i projektet BIS 2030.
Här ska vi puffa för. Malin, du vet ju att vi brukar inleda poddarna med en faktaruta. Vi ska inte göra något avsteg från det även när vi sänder live. Så fullständigt namn.
Malin Erika Lindmark.
Ålder?
47.
Hur skulle din bästa vän beskriva dig?
Ja, den är ju svår. Då måste man ju fråga sina bästa vänner, eller hur?
Har du gjort det?
Nej, eller jo, jag har frågat några. Någon som man brukar säga lite så här, möjliggörare, kommer på idéer, får saker att hända. Så där kommer väl det ordet kreativ in som ni kommer att fråga om sen. Att det hänger ihop liksom.
Vad är kreativitet för dig?
För mig är det nog hela resan från att ha fått en idé och mala runt med den. Prata med andra om den och testa och försöka genomföra den på bästa sätt. Och göra om och göra rätt och implementera också sen och få det gjort och använda det man har kommit på och sen uppdatera det om det behövs framöver.
Så hela kedjan?
Ja, det tycker jag.
Var är hemma för dig?
Hemma är Ratan och Ratu som är en grannby där jag är uppväxt och byarna runt omkring där, men också liksom skogen. Det är nog ganska mycket skogsmänniska. Orienterare, uppvuxen med jaktfiske, samlare, svampbär.
Är någon speciell skog som du tycker mer är tallskog? Eller är det...
Västerbottenskogen. Ja, jag är inte riktigt lika bekväm i någon ekskog riktigt. Nej, utan det är här i norr.
Till vardags så driver du ju tvålmakeriet Malin i Ratan. Och vi misstänker att alla som sitter här inne i lokalen känner till din verksamhet. Men för alla som lyssnar och följer den här podden och som inte är baserad i Västerbotten så är det kanske en ny bekantskap. Så kan inte du berätta om vad Malin i Ratan är för verksamhet?
Jag brukar säga att vi jobbar med hållbar konsumtion utifrån våra produkter. Så kan vi förmedla budskapet om att... se över vad man egentligen inhandlar och gör det på ett hållbart sätt. Och våra produkter då är ju det vi tillverkar är ekologiska tvålar, fasta tvålar och bra tillbehör till dem tar vi fram. Men sen själva verksamheten har ju då blivit ganska bred. Så vi är inte bara en tillverkare utan vi har jobbat mycket med besöksmålet Ratan. Som är liksom en... Man kommer till Ratan på sommaren som sitt utflyktsmål och det ökade ju ganska markant under pandemiåren när vi skulle hemestra. Ja, så där bygger vi nytt nu med liksom både företagsevent och event också för privatpersoner.
Just det, jag hade invigning för 2 helger sedan.
Ja, eller 3 kanske det är nu. Ja, eller fyra till och med.
Säger du nu att du är en tvålindustri?
Nej, jag säger att jag är tvålmakare. Men tvålmakeri kallar vi istället själva stället. Mm. Vi gillar hantverkstanken bakom det, för det är ett hantverk i sig. Ja.
Jag förstår, och jag tycker också att det, jag håller med, jag tänker att man kan behålla hantverk, men ändå, det är någonting mäktigt med att man ändå kan säga så här, och här på gården har jag en fabrik eller
ja,
industri.
Precis, jo, men alltså, vi håller till på Ratan 1, så jag brukar ju säga att vi är i industriområdet i Ratan då, som hade en by på 67 invånare, så att, ja, ett litet industriområde. Mm.
Finns det någonting mer än Malin i Ratan som Ratan är känd för? Vad är liksom anledningen till att folk åker dit? Är det på grund av er verksamhet?
Mm, ja, delvis nu. Men sen var ju Ratan Norrlands hamn en gång i tiden. Det stod mellan Umeå och Ratan. Skulle få stadsprivilegier eller inte? Det blev Umeå för den var mer skyddad uppe efter älven. Men man tullade alla varor in och ut ur Norrland i Ratan. En gång i tiden, 1700-1800-talet där. Så mycket tullverksamhet, så byn är ganska kompakt och liksom mysig, lite så här bullerbykänsla. Annars är byar i Västerbotten ganska spridda för man har åkermark emellan. Men det här var ju ingen bondby utan en tjänstemannaby och en fiskarby. Så allting är väldigt koncentrerat nere vid havet helt enkelt, så det är ju vackert.
Men du var inne på det, Malin, det här med att tvålmakeriet, att det är ett ganska, alltså det är ett hantverk att skapa det här. Och du elaborerar ganska mycket från liksom första stunden. Så först och främst, hur kommer man in på att man ska göra tvål?
Ja, alltså jag är ju ganska gammal, så på min tid läste man ju böcker. Nu kan man ju se på YouTube till exempel och lära sig att göra tvål den vägen. Men jag läste ju böcker och gick med faktiskt i en nordisk Yahoo-grupp. Ja, men det var ju väl innan man liksom fanns på Facebook. Då kunde man ju skaffa grupper på Yahoo. Så där var det en nordisk tvålmakargrupp som faktiskt några av dem är ju kollegor runt om i Sverige nu och tillverkar tvål. Men tvålhantverket har ju varit liksom lite undantryckt i Sverige ett bra tag.
Men vart föddes intresset för det?
Jag tror att alltså, jag alltid gillar att skapa och testa typ alla möjliga typer av hantverk när jag var ung. Och sen fastnade jag nog för tvålandet. Kanske för att det är det här, liksom, man vet inte riktigt vad man får ut i slutändan. Kemin bakom det hela, alltså att skapa recepten ger faktiskt väldigt olika slutresultat på produkten.
Okej, men kan du ta oss igenom resan från när du började liksom laborera, vara med i Yahoo-gruppen, lära dig om tvålets alla olika egenskaper till vart vi är någonstans i dagsläget?
Alltså många av recepten jag tog fram från början är faktiskt de som jag använder fortfarande idag. Och det kanske beror lite på att jag är nästan lite lat. Och inte det är en jättelång process att registrera kosmetiska produkter i Sverige. Så när man har sitt recept och testat sig fram och är nöjd, då får man vara nöjd med den.
Och då kan man inte göra någon förändring på doft?
Ja,
eller
det kan man, men då ska det registreras om och det är ganska stora kostnader med det faktiskt. Men välja olja i tvålen. Alltså själv, vill du veta hur man gör tvål?
Ja, men,
ska vi börja där?
Ja, men vad behöver man för att göra tvål?
Man behöver fett. Fettsyror egentligen. Alltså det är en syra-basreaktion. Så nu är det ju kemi här då.
Mm. Härligt.
En syra och en bas som reagerar med varann och bildar ett kemiskt salt då som är tvålen. Eller den milda tensiden som det blir i just hantverkstvålen. Och så bildas det också glycerin som är en återfuktande ingrediens. Och det, just i att tillverka hantverkstvål så har man kvar det där glycerinet. Och särskilt den kallrörda metoden som vi jobbar med. Andra processer där man gör tvål kan man ta bort glycerinet. Och till exempel använda det i lotion eller något annat som vi behöver smörja in våra torra kroppar med. Och det behöver man inte om man har en hantverkstvål där glycerinet är kvar. Förstår ni? Det blir bara en uttorkande tvål. En uttorkande rengöringsprodukt om du tar bort glycerinet. Och bra tvålhantverkare tillsätter också extra fett. Så den blir också överfettad. Som man brukar kalla det. Det låter lite konstigt ord egentligen. Men mer fett än lut. Så det är ingen risk att det är någon lut kvar i tvålen. För luten är ju basen. Då. Natriumhydroxid i fast tvål.
Och då man häller liksom ingredienserna i ett stort kittel och så rör man runt, eller hur är processen?
Ja, vårat bästa verktyg är mixerstaven. innan mixerstaven kom på marknaden så var det ju, så rörde man i stora byttor, men då fick man ju röra väldigt länge innan det förtvålades. Så man sätter igång förtvålningen när man blandar oljan och luten med varann. Då startar förtvålningen, kan man köra mixerstaven så skyndar man på den processen. Och till slut då, för fast tvål, då, när den är lite så här sockerkaksmetsaktig, alltså det ser ut som du gör en sockerkaka egentligen, då häller du upp den i en form och så måste den stelna under natten. Lite beroende på vilka oljor man har valt. När vi gör vår städtvål och disktvål, då har vi mest kokosfett i den. Och den stelnar mycket snabbare. Så då skär vi den samma dag.
Så från mixerstaven i att laborera i källaren till att det nu är någon form av lite större kärl då som man jobbar med? Eller?
Alltså vi håller oss fortfarande och tillverkar i 10 liters bytter. För den kan man fortfarande lyfta om man känner att man gör ett hantverk. Det skulle ju absolut gå att göra i ännu större kärl och så. Men då kommer man ju, ja, då börjar vi dra in på nästan en industrikänsla, känner jag. Jag är inte säker på att jag vill det.
Men allt det här med kemin och så, att hålla på med det i källaren, luktar det tvål redan från start och luktar gott, eller är det så här stickigt eller kladdigt? Eller?
Alltså man behöver ju inte ha doft i tvål, men kunderna vill ju gärna det, många. Vi har många kunder som köper våra doftfria produkter, så det är ju min favorit att göra dem egentligen. Men på något sätt är det som att alla kunder tar upp en tvål och luktar på den. Det är som inbyggt i oss att det ska dofta något om en tvål. När man gör på, vi gör ju på kallpressade oljor. Så det kommer ju, det blir ju en viss liksom tvåldoft på den ändå. Fastän det inte är en tillsatt doft i den. Men tänk dig, en kallpressad rapsolja har ju en liten nötig doft. Och den får en liksom speciell karaktär i en förtvålad form också. Men man kan sätta till doft, och det gör ju vi. Vi har ju eteriska oljor, och de är ju i koncentrerad form när vi använder dem. Så då doftar det ju ganska mycket. Då får man ha bra ventilation. Så. Kladdigt är det inte. Eller ja, alltså det är ju som att hålla på med oljor. Men vi håller ju till i byttor och kärl och hanterar det bra.
Om man ska köpa hantverkstvål eller kvalitativ tvål, är det någonting speciellt som man kan kika efter för att få liksom lite stöd i sina köpbeslut?
Alltså jag tycker ju egentligen att man ska lära sig läsa innehållsförteckningen. Förstå vad roligt det är att grotta ner sig i. Vad är det här för ingrediens? Behövs den verkligen? För det finns ju mycket som sitter i våra kosmetiska produkter som känns väldigt onödiga att ha i egentligen. Och där är ju liksom just hantverkstvålen, kan man ju verkligen få bort många onödiga ämnen som vi sköljer bort ner i våra vattendrag till slut, eller här på kroppen.
Vad är liksom minimum ingredienser som kan finnas i en tvål för att det ändå ska bli en tvål?
Ja, men det är en olja och en natriumhydroxid. Det är minimum. Men sen tycker jag att tvålen blir bättre, får bättre funktion om man blandar flera olika oljor och fetter. För varje olja och fett ger olika funktion i tvålen. Stort lödder, litet lödder, hård tvål, mjuk tvål, vårdande, rengörande.
Så det är inte den här när man ska köpa ett bra livsmedel, ju färre grejer på ingredienslistan desto bättre är produkten?
Alltså lite så är det ju, för att du kan ju fortfarande välja också i många, om du går och läser på en vanlig tvål på något stort köpcentrum så, och som är en väldigt billig produkt, så har du ju väldigt många industriframställda ingredienser som jag inte ens skulle ha i min tvål överhuvudtaget liksom. Så lite så, men det behöver inte betyda att det är den kortaste ändå som blir den bästa.
Har du en egen favorittvål?
Alltså jag använder ju främst mina egna, plus vi säljer ju faktiskt andra svenska hantverkstvålar också i våran butik. Men jag är ju inne på ganska mycket av de doftfria, de gillar jag ju. Men sen den här Kök och trädgård som vi har är ju som en favorit när man har varit ute och påtat i trädgården. Och även om man har mekat lite med cykelkedjan eller någonting och får liksom grov smuts på händerna.
Gillar du när det är mycket eller lite lödder, eller är det liksom känslan efteråt? Eller vad letar du efter in?
Ja, men för mig är det känslan efteråt. Och det är nog därför som jag inte har börjat göra så mycket flytande tvål. Det går också att göra hantverksmässig flytande tvål. Kallas även såpa. Men jag tycker man får inte riktigt till den. Man kan inte överfetta den lika mycket som man kan göra med den fasta tvålen. För då skulle du få en hinna överst. Så då blir det ändå lite uttorkande och då blir jag inte riktigt nöjd.
Du har tagit med dig lite tvålar här till livepodden. Kan du inte berätta, vad är det vi har här?
Vi har ju då kroppstvålarna, och vi kallar dem ju inte för kroppstvål, utan man använder dem inte i hela kroppen. Det är ju håret och det är handtvätt, ansiktstvätt, raka benen och så. Så vi har några olika sorter där som är liksom mer eller mindre feta. Så man kan välja en fetare om man har torrt hår till exempel. Eller en som inte blir lika fet om man har lätt att få fett hår.
Nu ska jag erkänna då att jag använder inte hårtvål när jag tvättar håret. Men om man då skulle göra det, alltså gnuggar du hårtvålen i huvudet eller kör man på händerna och sen upp i håret? Eller hur går det till?
Jag brukar nog löddra upp den i handen först. Men sen lägger jag liksom hela löddret och tvålen här uppe och så. Sen använder man det på resten av kroppen. Då behöver man bara en produkt i duschen.
Ooh.
Hållbarhet.
Kommer gå jättebra för dig att gå över till hår.
Ja, för att jag har inte så mycket hår. Det är det du syftar på.
Ja, men det är faktiskt det. För att ju längre hår man har, ju mer nötthår har man. Och då är det lite svårare. För det är svårare att skölja ur en hantverkstvål ur håret än vissa av de shampoosar som vi är van med. Så där kan man liksom ta, det kan vara en omställningsperiod.
Kan det då också vara så att det här med balsam eller conditioner, det kan man nästan ta bort om man använder en hantverkstvål?
Ja, jag använder ju inte det. Man kan göra något annat som heter sursölj istället.
Mm,
om man
vill ha lite glans. Det låter ju härligt i håret.
Om man vill ha lite glans kan man göra ett te av hibiskus till exempel, skölja genom håret.
Förutom då tvålar, jag tänker så här, okay, tvålhänder, tvålhår, tvålkropp. Men min nästa steg är någonstans så här, tvålflingor, alltså typ till... Kan man diska eller kan man tvätta kläder?
Precis, den
eller?
Hade jag inte med här, säger jag. Men det är en av tvålarna vi har, som vi kallar faktiskt för tvättstäddisk. Så man kan, jag gillar ju att handdiska med den. Du gnuggar bara diskborsten på tvålen. Många använder den också i tvätten. Man kan lägga hela tvålbiten i tvättmaskinen i en liten påse. Alltså inte i, alltså i facket, så att den liksom inte försvinner med. Och tvätta med den, särskilt fin tvätt. Men även vanligt tvätt som inte oftast är så smutsig nu för tiden. Vi har inte så smutsiga kläder. Fläckborttagning. Allt tvål är ju en rengörande produkt. Så allt som du hemma rengör någonting så kan du byta ut det till en tvål. Sen kan ju tvålen vara anpassad mer åt liksom disk. Överfettar vi till exempel inte lika mycket som den här man behöver för sina supertorra händer.
Vi vet ju att hållbarhet ligger i väldigt, väldigt varmt om hjärtat och att det genomsyrar alla era produkter. Hur tar det sig uttryck när det kommer till era tvålar? Förutom då minimeringen av antal ingredienser, men finns det andra sätt som?
Då är väl egentligen hela det här vi pratar om med våra kunder och besökare, minimeringen av antal produkter i hemmet. Så där det jag sa, att byt ut alla dina rengöringsprodukter som du har hemma till en tvål.
För allt.
En tvål för allt.
Ja. En tvål i duschen.
En tvål i duschen, en i städskrubben. Ja, då är man ganska hemma. Och det tycker jag är skönt, för då blir vi av med jättemycket plastflaskor och annat som är ganska onödigt att ha. Men sen är vi har väl... Vi kom ju in på den här hållbarhetsmarknaden ganska tidigt, och det är väl kanske för min liksom miljöbakgrund och att jag alltid varit intresserad av frågorna, så väljer liksom ingrediensen också. Palmolja har jag aldrig haft i tvålen. Det här med dofterna, vi använder ju ekologiska eteriska oljor. Det finns ju parfymdofter som är framtagna i industrin. De innehöll ett tag och gör väl fortfarande de sämre liksom ämnen som är hormonstörande och så. Så det har vi ju valt bort. Alla våra ingredienser är ekologiska, och det väljer vi för den biologiska mångfalden, så vi inte ska påverka livet från djur och växter där det odlas de här oljorna.
När man jobbar med den typen av produkter, hur blir det med hållbarheten mot tvålen?
Men den är ganska lång. Alltså det är ju trevligt tycker jag. I vår butik säljer vi ju andra hudvårdsprodukter och mathantverk, och där får man ju alltid se upp då att de inte har gått ut. Alltså det är ändå ganska mycket att bevaka om man har en butik just med hållbarhetsdatum, och att också att svenska folket är ju lite så här knepig ibland. Vi håller väl på att lära oss nu, va? Att det är okej att dricka mjölken som inte luktar surt. Och det är ju okej att använda hudvård som inte luktar härsket också, tänker jag. Och tvålen har faktiskt en så här, ungefär 3 års hållbarhet, lite längre. Egentligen, ju längre man sparar på den, ju hårdare blir den och ju drygare blir den. En hantverkstvål har ju kanske ganska lätt för att bli lite kladdig. Och det slipper man om man har låtit den torka länge.
För jag tänker ändå att en del som man tillsätter i icke-hantverkstvål är ändå medel som gör att den håller ännu längre.
Ja, var min fördom, absolut. Kanske? Jo, så är det. De tvålarna. Jag har fått en tvålsamling från en dam i Bjurholm till exempel. Med tvålar från 60-talet och framåt. Ja.
Men 2-3 år är ju långt.
Ja, men man märker ju. Om den har härsknat så har den härsknat. Och då är det ju för att vi har överfettat den ganska mycket. Som den härsknar snabbare.
Om ni skulle få drömma lite, är det i det här hållbarhetstecknet och om man skulle kunna göra ännu mer?
Jag skulle ju vilja, vi har ju haft kontakt med lite hotell till exempel, om man ska ha fasta hotelltvålar, vilket man har kommit ifrån i Sverige, vilket är jättedumt för att en fast tvål är så mycket miljövänligare än flytande, så skulle vi kunna få ut fasta hantverkstvålar på våra boenden och hotell, så kommer det ju alltid bli kvar någon tvål i hotell. Alla tar ju inte hem den, alla använder inte upp hela. Kunde vi ta tillbaka det då som leverantör av tvål och göra någonting med det igen?
Kan man liksom smälta ner tvålen och forma om den?
Idag använder vi ju den förra tvålsmetens kantbitar i nästa tvålsmet. Men då vet vi ju vilken batch det var, alltså vilket nummer när vi tillverkar den. Får vi hem den från ett hotell? Vem har haft den då? Alltså klart man måste liksom låta den gå igenom någon typ av process. Det vore lite roligt att experimentera med det där och se vad kan man göra? Vad får man göra? Vad kan de gå med på? Men att få det där godkänt av en myndighet och hela den processen och hur man skulle göra det effektivt, det tycker jag skulle vara intressant att utforska till exempel. Men även att ta tillvara på oljor från andra typer av industri eller kök eller mat för att ha en återbrukad olja. Nu har ju vi liksom nyinköpta oljor. Men de kan ju också ha gått igenom någon process tidigare.
Inför att vi skulle podda så berättade du för mig om ett begrepp inom skönhetsindustrin som man kallar då för slow beauty.
Mm.
Vad är det här för något?
Jag tror egentligen inte att det är ett begrepp inom skönhetsindustrin, men det skulle ju gärna kunna få bli. Nej, det finns andra som pratar om det som håller på med liksom ekologisk och hållbar kosmetika. Men jag tänker så här, det slow fashion har ju ändå
satt sig
hos vissa. Att vi liksom ska fundera på hur mycket kläder vi ska köpa, om vi verkligen behöver allt och om vi kan återbruka och återanvända den biten. Men det handlar mycket om att liksom, ja, men vara nöjd med de plagg du faktiskt har köpt. Köp plagg med kvalitet till exempel. Och där kan man ju fundera på hur mycket kosmetiska produkter och rengöringsprodukter har vi hemma i våra badrumsskåp egentligen idag. Om alla skulle rensa ut och dra ner på den shoppingen så kan det också göra en hel del för liksom miljön och hållbarheten framöver.
Malin, 2020 till 2021 så deltog du tillsammans med 15 andra kreatörer i affärsutvecklingsprogrammet Future Retail Lab hos Expression i Umeå. Vad innebar det här deltagandet för dig och för dig personligen kanske och för dig som företag?
Vi gick väl in i det. Hela projektet handlade ju om att knyta handel till upplevelser egentligen och hur man kan utveckla handeln. Och då hade vi ju öppnat upp vår lilla butik i Ratan. Och i samband med när jag hoppade på det här projektet, det var då jag började fundera på det här med att bygga ut så att man kan ha ännu mera aktiviteter och event kopplat till den plats där vi är. Och på så sätt också liksom bygga på handeln, att vi har inte bara en butik längre och tillverkning, men att kunden kan göra någonting mer, besökarna. Nu gick vi ju det där då under första året av pandemin, så att det liksom kom ju av sig lite att prova allting under den perioden som vi gick kursen. Men vi vågade ändå kicka igång de privata eventen då i slutet av det programmet. Och har ju haft några sådana. Och nu med den nya lokalen har vi ju fått en hel del bokningar på företagsevent och samarbeten med buss, alltså researrangörer också, som kommer att hälsa på oss och få en rundvisning där man kan få se hur vi tillverkar tvålen. Man kan få tova sin egen tvål.
Det har dykt upp ett nytt begrepp, att tova sin egen tvål.
Den ligger här också. Den hann vi aldrig med att visa förut. Det här är ju då att ta vara på svensk ull. Lite ull som vi lägger runt en kantbit på tvålen för att kunna ta vara på våra kantbitar som inte liksom blir den storlek som vi säljer de andra tvålarna i. Så tovar vi in den. Man lägger ullen runt tvålen. Masserar runt. Och sen har du en tvål som du får ett bra grepp med. Den löddrar mer, den blir ännu mer återfettande för du har ju ullfettet i själva ullen. Flyter i vatten.
En badtvål.
En badtvål, perfekt att ta med till sommarstugan.
Det är som att jag har sett den där men inte riktigt förstått funktionen förrän nu. Så det var väldigt, det är som att man inte riktigt förstår att den ska kunna löddra igenom.
Men precis, och den löddrar faktiskt extra bra eftersom du får luft i ullen som liksom löddrar upp det ännu mer.
Och så krymper den successivt av att tvålen försvinner där inne.
Till slut har du bara kvar en liten tvättlapp eller en nåldyna.
Men det här affärsutvecklingsprogrammet, om man tittar på för företaget, ni drog igång de här satsningarna. För dig som entreprenör eller som, så här, som personen Malin, känner du att du tar med dig någonting från det där programmet? Eller händer det någonting?
Händer det någonting? Nej, men vi försökte dra med hela gänget som jobbar, alltså hela teamet var med på utbildningen. Vi gick lite olika. Om den som var intresserad av marknadsföring fick hänga med på det. Att det var ju väldigt många olika områden som vi hann gå igenom på affärsutvecklingsprogrammet. Så vi jobbade ju hela teamet i programmet, så det tyckte jag var bra.
Hur många är ni i företaget?
Just nu har jag 5 anställda. Det är ingen som jobbar heltid, men det vill inte folk heller göra, ska jag lägga till. Och i sommar, vi jobbar ju med feriearbetare på sommar och vi har gjort det i 4 år. Och den här sommaren har vi 7 feriearbetare, varav 3 vill hänga kvar till hösten. För då har de ju gått ut gymnasiet och muckat. De är kvar sedan de kom in när de gick 8-9. Liksom. Så nu till hösten kanske vi blir 8 anställda då. Mm.
Precis som du säger så är det ju nu sommar snart och dags. Jag förstår att ni liksom laddar för massa event i sommar. Vad händer hos Malin Ratan i sommar?
Ja, men eventen och så börjar dra igång ganska mycket. Nu har jag haft några privatpersoner som har kommit och haft bubbel i baljan. Vilket är ett spännande event och man får prova lite tvålar och löddra upp sina fötter med. Vi har några inbokade bussar som kommer. På nästa vecka har vi 80 personer som kommer en dag och 50 en annan. Och då kommer de att gå runt och prova de här sakerna med och titta på tillverkningen och tova tvål och så. Och sen är det lite företagsevent där man kommer att ha sin kick-off ute i vårt uterum då, och så väljer man att gå på någon av de här aktiviteterna som vi erbjuder. Så det är kul. Och så sen, juli är ju stora turistsäsongen och då har vi något som vi kallar hantverk i sommarnatt. Den 8 juli blir det. Det är Robertsfors kommun som har sin hantverksrunda då man åker runt på kvällen mellan 6 och 12. Det brukar vara väldigt poppis, så det brukar komma 200-300 besökare ungefär.
Jag vet att du är väldigt duktig på att hitta samarbeten med andra kreatörer. Skulle du kunna berätta om några sådana samarbeten som du har genomfört?
Alltså bara att driva en e-handel och en fysisk butik så samarbetar man ju med de varumärken man tar in. Och vi försöker ju att liksom handplocka våra varumärken. Och många, ja, mycket norrländska kreatörer både på mathantverk och kosmetiska produkter, men även nu har vi påbörjat ett arbete med att ta fram hårborstar och skäggborstar med en lokal trähantverkare och som borstbindare. Vi har en tvål behöver ett bra tvålfat, kanske jag sa någon gång. Att den behöver torka upp bra, en hantverkstvål. Så vi har ett projekt med Mock i Luleå som tillverkar våra keramiska tvålfat. Där de har liksom inspirerats av vår design på våra etiketter med löv. Vad mer då? Ja, sen har man ju mycket samarbete med sina återförsäljare också, tänker jag. Vi har ju tvålarna runt om i hela Sverige. Så det, ja.
Så om man vill köpa en tvål, då är det antingen er en e-handel eller någon lokal distributör då?
Ja, men precis. Och så kan man ju säga åt sin lokala butik att de ska ta in dem också. Det är vi ju öppen för.
Nu har det ju hänt så himla mycket hos er den senaste tiden. Men är det något nytt projekt som ni håller på med just nu och liksom siktar inför?
Man kanske är den där, jag måste ta tag i den här hårborstarna igen. Det har vi hållit på med ett tag, men det är dags att få ut dem till försäljning, tror jag. För de såg bra ut när jag såg dem senast. Så det är ett av de nya bra tillbehörsprojekten då. Vi håller också på att titta tillsammans med en annan kosmetisk tillverkare på att ta fram några nya produkter ihop. Men det tar ju lång tid, så där säger vi inget mer än. Då gör vi mer då. Men nu vill vi också så här implementera det här med utbyggnaden och få det klart och få in rulliansen på företagsevent. Vi har haft ett studentprojekt som jag var på slutredovisning igår med några systemvetare och datavetare och beteendevetare tror jag det var, som gick en IT-utbildning där de skulle titta på liksom. De har hjälpt oss med bokningssystemet då för företagsevent och så tittat lite på hur man kan förbättra hemsidan och sånt. Så det finns ju alltid pågående projekt i alla möjliga nivåer.
Gud vad roligt. Om du blickar framåt då, vart är Malin i Ratan om fem år?
Den där blev ganska svår nu. Jag tror att jag fokar sjukt mycket på den här utbyggnaden och vad vi skulle dra igång när den var klar. Så jag har nästan släppt min vision och så här 10-årsplan. Det var när den gjorde jag den liksom. Det var nog inför att nu ska vi bygga det här och så vad hände sen? Ja, men jag vet ju att då skrev jag ju i alla fall att när vi har byggt det och fått igång våra event och kan producera mer, då kan vi ju bli fler anställda också. Men jag tänker mig ju liksom en grupp så där på 10. Det är ju nästan så. Vi är ju nästan 8 i höst, men de kommer ju dra utomlands de där ungdomarna, så att det blir inte så länge. Men då får man i alla fall testa på det, att vara ett litet större gäng och kanske mer hitta sina specialiteter. Nu gör ju alla allt hos oss. Ja, så det är väl det. Det finns ju jättemycket att haka på. Det ger sig med tiden, tänker jag. Jag brukar inte vara så jättemycket så här 5-årsplan. Tack, nej, tack.
Det verkar hända grejer ändå.
Ja, det händer ju saker. Man måste ju vara öppen för att hoppa på det som händer också, tänker jag.
Vi ska börja runda av det här samtalet. Och för er som är med oss här i butiken Create by Norrland i kvarteret Utopia, så kan ni se att det sitter en hel drös med bilder här på väggen bredvid. Det är de omslag på alla de kreatörer och möjliggörare som gästat Kreativa Norrland hittills. Närmare bestämt 35 stycken.
I den här faktarutan som vi brukar ha i början av podden, så brukar vi ställa frågan vem man skulle vilja bjuda in till den här middagen från Norrlands kreativa community. Så vi har ju använt den här frågan i väldigt stor utsträckning för att scouta personer som vi vill kunna podda med i framtiden. Men det slog oss här i våras, Matilda, att det hade varit otroligt kul att kunna genomföra den här middagen. Så vi har faktiskt bjudit in till den. Så ikväll så kommer vi gästas av majoriteten av de här gästerna som vi har haft i podden under den här första säsongens gång. Så det ser vi väldigt mycket fram emot.
Det ska bli så kul.
Ja, men innan vi avrundar den här podden helt och hållet, då ska vi ju se till att vi även får upp Malins bild här på väggen. Så jag tänker att vi ska avsluta med det. Men innan vi gör det så vill vi rikta ett stort tack till alla som kommer hit och lyssnar på oss. Och stort tack till dig, Malin Lindmark, för att du gästade Kreativa Norrland.
Tack så mycket.
Tack.
Tack.